Du lyssnar på Liv 3.0 av Max Tegmark. Översättning Helena Sjöstrand Sven och Gösta Sven. Uppläst av mig, Rolf Wrangnert. Tror du att övermänsklig AI kan komma att skapas under det här århundradet? Om du tror nej, hoppa över den här inledningen och gå direkt till kapitel 1. Om du tror ja, fortsätt att lyssna. Inledning. Berättelsen om Omega-teamet. Omega-teamet var företagets själ. Medan resten av företaget drog in pengarna för att hålla igång verksamheten genom olika kommersiella applikationer av snäv AI, fortsatte Omega-teamet med sin strävan efter det som alltid hade varit vd:ns dröm, att bygga artificiell generell intelligens. De flesta av de andra anställda betraktade Omega-gänget, som de ömsint kallade dem, som en grupp verklighetsfrämmande drömmare, för evigt årtionden ifrån sitt mål. De tillgodosåg dock gladeligen deras önskemål eftersom de tyckte om den prestige som Omega-gängets avancerade arbete gav företaget och uppskattade även de förbättrade algoritmerna som gänget då och då gav dem. Vad de inte förstod var att gänget noggrant hade skapat sin image för att dölja en hemlighet. De var extremt nära att lyckas med den djärvaste planen i mänsklighetens historia. Den karismatiske vd:n hade handplockat dem, inte bara för att de var lysande forskare, utan även för deras ambition, idealism och starka engagemang för att hjälpa mänskligheten. Han påminde dem om att deras plan var extremt farlig. Och att om mäktiga regeringsmakter fick nys om den skulle de göra i princip vad som helst, inklusive att kidnappa dem, för att hindra dem eller, ännu hellre, stjäla deras källkod. Men de var med på noterna, till 100%, av ungefär samma skäl som många av världens toppfysiker anslöt sig till Manhattan-projektet för att utveckla kärnvapen. De var övertygade om att ifall inte de gjorde det först, skulle någon som var mindre idealistisk göra det. Den AI de hade byggt med smeknamnet Prometheus blev allt skickligare. Även om dess kognitiva förmågor fortfarande låg långt efter en människas på många områden, till exempel social kompetens, hade gänget slitit hårt för att göra den enastående skicklig på en särskild syssla, att programmera AI-system. De hade medvetet valt denna strategi eftersom de köpte argumentet med intelligensexplosionen som den brittiske matematikern Irving Good lagt fram 1965. Låt en ultraintelligent maskin definieras som en maskin som vida kan överträffa människans alla intellektuella aktiviteter oavsett hur begåvad hon är. Eftersom skapandet av maskiner är en av dessa intellektuella aktiviteter kan en ultraintelligent maskin konstruera ännu bättre maskiner. Det skulle då odiskutabelt uppstå en intelligensexplosion. Och människans intelligens skulle hamna på efterkälken. Den första ultraintelligenta maskinen är således den sista uppfinning som människan någonsin behöver åstadkomma, förutsatt att maskinen är tillräckligt foglig för att säga åt oss hur vi ska kontrollera den. De tänkte att om de kunde få igång den här rekursiva självförbättringen skulle maskinen snart bli så pass smart att den även kunde lära sig alla andra användbara mänskliga förmågor. De första miljonerna. Klockan var 9 en fredagsmorgon när de bestämde sig för att sätta igång. Prometheus brummade på i sitt specialbyggda datorkluster, beläget i långa rader av hyllor i ett vidsträckt, övervakat, luftkonditionerat rum.